Det är klart att jag kan försöka summera på det här halvåret. Eller på den här halvtimmen menar jag. Vad som har hänt sedan 62. Det blir ju naturligtvis ganska fragmentariskt. Vad som har hänt viktigast är ju att Kennedy blev skjuten när han besökte Dallas i Texas av den här killen som påstås vara presidenthatare och som låg upp i ett fönster och sköt honom i bak i skallen, först inom halsen och sen bak i skallen med ett gevär. Och det var ju vilt förvirring och det var dålig organisation. Ingen visste varför skotten kom. Flera blev träffade i bilen. Och sen så blev den här mannen gripen väldigt snabbt. Polisen på platsen satt i fängelse och sen blev han skjuten i sin tur av en barägare som trängde sig in till honom vid en förflyttning och en pistol sköt honom i magen. Det är mycket förvirrande och underligt och en förfärlig massa prat om allting och utredning skulle det bli och hur det har gått till och så vidare. Och sen är det inte ljud sagt vem anstiftade det hela. Det var fruktansvärt tragedi, vilket som Kennedy var en oersättlig ung man och han visade stor fasthet redan gentemot Khrushchev som jag talade om förr i 62. Han fick, Khrushchev fick lov att ge sig. Och det var en kolossal spänning med Kennedy på väg ut. Och han undrar och med en stor resning och mycket lite prestige. Johnson som kom efter Kennedy som var vicepresident då har inte alls visat samma sak. Han är mer i händerna på sina rådgivare helt och hållet. Detta Vietnamkrig som nu håller på i många år är en prestigeförlust för Amerika. Och det är mera som om de la sig i ett inbördeskrig i Vietnam mellan Syd- och Nordvietnam. De gick dit för de tänkte de skulle hindra den kinesiska kommunismens spridning nedåt mot Xi'an och så vidare. Men kommunistkina har överhuvudtaget gjort mycket lite i detta krig. Skickat lite vapen, prövat ut lite av sina vapen som inte har visat sig vidare bra. Robotvapen som inte har någon vidare träffsäkerhet och skickat lite flygplan. Men det visar stor passivitet i övrigt. Och sen har rivaliteten mellan Kina och Ryssland blivit allt större. Vi har haft det där kriget mellan Indien och Kina och mellan Kashmir och Indien. Det är för närvarande inget krig. Vi har nu stor hungersnöd i Indien. Vi har överbefolkningsproblemet. Vi har näringsproblemet bland de överbefolkade länderna. Och vi har Afrika som har frigjort sig så gott som helt och hållet från alla sina överhögligt. Ingen har nu mer kolonier i Afrika. Alla är självständiga och det är ett slaktande och det är en kakafoni där. Det går ju helt i stil med dessa nyuppkomna staters hetsiga temperament. De är ju ändå bara vildar än så länge. Det tar mycket lång tid, men de är fria. Det är en folkens frihet från förtryckare och det är folkens frihet till kunskap, till kontakt och till allting över hela världen. Det är en stor omvälvning. Skuggan över det hela rent mänskligt sett kommer på två ställen närmast. För det första negerproblemet i Amerika. Negerna reser sig, de slås ner blodet av Ku Klux Klan och andra, men de reser sig med fredsmedel tack vare sin stora negerledare. King heter han. Och där är det mycket svårt för dem att göra sig hörda och de vita står emot med harka. De är rädda för denna frigörelse. Och det är en skamfläck utan tvekan. Det man får se, det är gräsligt, det mördas fruktansvärt. Och det begås orättvisor vid domstolarna som är sagolika. Och den andra skamfläcken ligger i Afrika för närvarande. Det är en förhörsregim i Sydafrika. Och sen har vi Smith, samma regim i Rhodesia. Inte fullt så uttalad, inte fullt så välorganiserad, inte fullt så grym. Men det är samma andas barn. nyligen så fällde Haagdomstolen ett utlåtande angående det riktiga och rätta i förmåns sätt att sköta sina negrer. Och han blev frikänd, det vill säga de tog inte ställning till själva problemet, de var fega. Det är en allmän jätteskandal och förmån glädde sig. Han kan alltså frikänna fredsdomstolen. Ingen kan alltså, tycker han, anklaga honom längre. Naturligtvis kan han anklaga honom. Men några ekonomiska sanktioner, de uteblir. Alla länder, ekonomin går före allt annat, de vill ta en ideologi, människor och så vidare. Det är det gamla vanliga helt enkelt. Man offrar individen, man offrar folken, man offrar sina egna väljare och sitt eget maktunderlag. Glatt och villigt och utan tvekan rättare sagt. För att behålla sin maktställning. Det gäller Sveriges lilla eländiga skitna sosseparti och det gäller dessa stora Amerika, Ryssland och alla. Var en på sitt sätt offrar dem den enskilde. Slår på dödsdrygen på honom. Men någon verklig kultur, någon aktning för individen finns inte. Utan det kollektivet ska dra fördel av individen. Individen får efter för den eventuellt kollektiva vinsten. Att kollektivet består av individer, det har ingen upptäckt och kommer väl aldrig att bli upptäckt. Det är i alla fall ingen arbetshypotes. Jag sitter ju för närvarande